Ja, välkomna till Slaget efter 12, det enda debattprogrammet på svenska i Finland kan vi påpeka här, påminna om emellanåt. Stefan Winiger här i studion, välkomna. Ja, att Finland ska försvaras, det är vi ju överens om. Brukar alla politiker också vara väldigt överens om. Det här är ingenting man gör stor partipolitik om, men samtidigt så är hela folket vi tittar på okänt soldat i nya inspelningar och bilderna som fastnar är mycket det som hur kriget såg ut förr. Därför ska vi prata idag om hur kriget eventuellt skulle kunna skötas nu och vad vi behöver veta för att försvara oss i framtiden. Förra veckan kom den försvarspolitiska redogörelsen till riksdagen och diskuterades där. Och nu tar vi den här diskussionen till Slaget efter 12 med Ville Rydman från Samlingspartiet. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Med Kajsa Juuso från Sannfinländarna. Välkommen.
Tack, tack.
Och med Joakim Strand från SFP. Välkommen.
Tackar, tackar.
Ja, vad säger ni? Det här, ska vi börja med Joakim Strand? Du får förmånen att vara regeringsparti här. Och så säga, jag vet inte om du är yttersta mottagare, men i alla fall att du representerar regeringen. Hur rimmar det här för dig, den här redogörelsen? Hur ser du på det här? Hur Finland ska försvaras nu?
Nu när det gäller landets försvar så är det väldigt sällan vi tänker i termer av regering och opposition. Jag tror vi alla ställer oss bakom den redogörelse vi nu har framför oss. Och där har man ju också jobbat parlamentariskt redan under den och har också en uppföljningsgrupp. Det som är väldigt intressant, om man tänker på nu den här försvarsredogörelsen, så den drar ju upp de här försvarspolitiska riktlinjerna inför framtiden. Men om man tänker på omvärlden vi idag lever i, så då utgår man ju väldigt mycket från den här utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Och där finns nog en väldigt intressant analys av dagens värld, att utmaningar som idag lyfts på ett helt annat sätt i den redogörelsen också, så är ju till exempel klimatförändringen, epidemier, migrationen, den ökande nationalismen, hybridpåverkan, framförallt sådana hot som den tekniska utvecklingen medför. Vi har en värld som präglas av en konkurrens mellan stormakterna också på ett helt annat sätt. Kina är en ny spelare som för första gången också nämns nu i den försvarspolitiska redogörelsen, så att här finns väldigt mycket intressant att analysera i vår omvärld för att på bästa sätt kunna då också försvara och framförallt förebygga konflikter.
Mm. Det är mycket att ta in i hur stor och farlig världen är här. Kajsa Juuso från Sannfinländarna. Ni är ett parti som ofta vill säga att ni säger Finland främst och ska skydda Finland och finländarna här. Hur tänker ni i försvarsfrågan?
Ja, vi försvarar vår nationella försvarsförmåga. Det ska vara stark fortfarande och vi ska behålla det och eventuellt också förstärka det. Det är liksom det som vi tänker, men att det är klart det är hot som jag tänker att är de centrala hoten nu, så det är migrationen och det är terrorismen. Och det är de hoten som vi måste se oss an, och även också det här som kommer via nätet. Så det är sådana saker som vi ska tänka på, och vi ska också fundera på det att ska vi stå helt ensamma sen, att om det skulle börja välla folk från östra gränsen till exempel till Finland, så ska våra pojkar vara där ensamma och försvara hela Finland, eller får vi hjälp från något håll? Så ja, jag tänker som så att vi borde ha sådana samarbetsavtal att vi kan lita på att vi får hjälp.
Mm. Det låter som en väldigt modern försvarssyn här. Alltså det vill säga det är terrorism och migration och cyberhot som står i centrum för Sannfinländarna. Vad står i centrum för Samlingspartiet, Ville Rydman?
Jag egentligen anser att i Finland har man alltid haft en ganska bred konsensus, eller åtminstone strävan för en bred konsensus vad gäller försvars- och utrikespolitiska frågorna. Det finns historiska orsaker bakom det, och det är fortfarande mycket viktigt för ett sådant litet land som Finland är. Och det är mycket nyttigt att erkänna och analysera de nya hot som uppstått, för att egentligen hotbilden har ju blivit mångsidigare möjligtvis än vad de tidigare har varit. Men å andra sidan så måste man också konstatera det att inte heller de gamla hotbilderna har försvunnit. Och därför är det också mycket viktigt att vi insatsar tillräckligt mycket med på den traditionella försvarsförmågan. Och det är mycket viktigt att oberoende vilka slags partier vi har i regeringen, så måste man ha en sådan nationell engagemang att man också kan lita på det, att försvarsmakten får sådana resurser som de kräver, att i alla möjliga situationer är tröskeln att attackera Finland så hög som möjligt.
Mm. Det här, om jag då, nu får ni tala fritt här. Vi börjar lite med den här omvärlden, den här farliga omvärlden som ju kan vi eventuellt angripa oss, och vi behöver det här försvaret för egentligen. Det är ju så vi motiverar allting. Joakim Strand nämnde här en lång rad på något sätt, det här alltså hot av det som sker just nu här. Det, många av de sakerna är ju inte riktigt alla gånger det som ta och hålla terräng, som generalen säger, att på soldater som ska liksom erövra sig säkra och så vidare. Utan det kräver ju massor med konstig utrustning och personal som sitter vid datorer istället och inte alls har några gröna uniformer nödvändigtvis. Hur ser ni på den där avvägningen? Vad tänker ni?
Jag tror att man måste just köra de här två spåren som Ville Rydman också var inne på. Att det är det här traditionella. Det är klart att grunden för vårt försvar är en allmän värnplikt och stark reserv, och det att vi också utvecklar våra förmågor både i luftrummet och till havs och till lands, och hela landet ska försvaras. Vi har goda samverkansformer med såväl inom EU, NATO, Nordefco och förstås separat med i synnerhet Sverige, Norge och USA, men också de här nya typen av hoten och hybridpåverkan, och det kan gälla. Om någon kränker vårt luftrum så är det väldigt lätt att notera, men om någon kränker vår så att säga cyberrymd eller rum, så kan det vara betydligt värre, och det handlar allt om, det handlar om informationspåverkan. Vi kan ha artificiell intelligens som begår miljontals diskussioner på nätet utan att folk förstår att det blir påverkade av robotar. Det kan handla om krafter som försöker störa flygtrafiken eller slå ut vår elöverföring. Det kan handla om krafter som till och med medvetet sprider pandemier i framtiden. Och den här typen av nya hot så kräver ju en lång rad olika åtgärder och förberedelser, och också samverkan med andra länder för att tillsammans kunna motverka och agera preventivt. För att vi ser ju nu också tendensen upp mellan i synnerhet USA och Asien, där också, ska vi säga, teknologi- och handelspolitiken blir en del av utrikes- och säkerhetspolitiken. Man försöker jobba mot separata tekniska standarder och sådana grejer. Och här har nog Finland mycket att göra tillsammans med sina vänner.
Jag håller helt med Joakim Strand. Och det är mycket viktigt att också titta på försvarspolitiken från den breda synvinkeln. Och det här är egentligen också någonting som vi har utarbetat mycket i Nordiska rådet, där man har haft under senaste åren haft på agendan sådana här samhällssäkerhetspolitiska frågor som också har anknytning till exempel just cyberhot med mera. Och det här är mycket viktigt att vi måste vara tillräckligt kunniga att försvara oss också digitalt, nationellt. Men det är också ytterst viktigt att samarbeta på den internationella nivån och hela den strukturen vi har med olika liksinnade länder som möjligtvis kan dela ut information och stödja varandra. För att vi ser ju det att det är mest de autoritära länderna som försöker att använda sådana metoder som inte är acceptabla mot våra demokratier, och demokratin och friheten måste också försvaras. Och det görs både på det militära sättet och också sådana verktyg som vi har, till exempel just på cyberfältet och i nätet. Och de här, de alla är anknutna med varandra. Och därför är det också viktigt att de ska alla vara med i den diskussionen vi har vad gäller försvarsfrågorna. Mm.
Kajsa Juuso, är du inne på samma tankegångar?
Jo, jag tänkte just säga att nu har både det här Joakim Strand och Ville Rydman gjort en ganska bra och bred sammanfattning av situationen och det som vi, de utmaningar som vi har framför oss. Att jag har inte så mycket tillägget, så jag håller med.
Men det, enighet kan ju vara bra många gånger också, det ska vi inte glömma bort. Men ni är riksdagsledamöter, det är ni som ska rösta sen i de avgörande besluten om åt vilket håll man ska inrikta försvarspolitiken också, hur mycket pengar vi ska satsa. Och ni är ju ni är ju valda, om man i viss mån valda, icke-experter så. Och ni ska ändå bilda, ha en uppfattning och så där. Har ni en känsla idag att så som Finlands försvar ser ut idag, att vi är på väg eller till och med där ha de förmågorna vi behöver? Ska vi börja med Kajsa Juuso den här gången? Har vi det försvar idag som är ändamålsenligt för de hot som ni vill ha?
Det här, vi har ju ökat vår styrka ifall det skulle bli krig till 280 000 män och vi ska köpa nya stridsflygplan och allt det där som vi gör. Vi ska också öka antalet anställda inom försvaret och det är bra, men om vi tänker på framtiden så det som jag funderar på så det är det här med Europeiska unionen och samarbetet där och EUs yttre gränser. Jag tänker på Frontex och jag tänker på vår egen gränsbevakning. Och på något sätt så tänker jag att det är några som säger att Finland ska vara med i NATO. Men jag är lite osäker på det där med NATO för att jag vet inte vad det kostar. Jag har för mig att det är ganska dyrt. Och vi satsar redan nu på vårt försvar i Finland nästan 5 miljarder euro per år. Det är jättemycket pengar om vi tänker på att hela statsbudgeten i normal situation, om vi inte tänker nu på den här coronasmittan, är ungefär 60 miljarder. Så 4,6 eller var det 4,6 eller 4,8 miljarder, det är jättemycket pengar. Och därtill så skulle vi då betala till NATO för att de skulle hjälpa oss ifall vi behöver det. Så jag tänker på att nu måste vi också och jämföra med vad kan vi få via EU eftersom vi nu är med i Europeiska unionen. Vi har en del gemensamma hot, migrationen då till exempel, okontrollerbar migration som hotar hela Europa. Så jag tänker att det här samarbetet i Europa, så vi borde få det liksom med i och med att vi är medlemmar i EU och vi betalar pengar dit, så då borde vi få igenhet också säkerhets alltså säkerhetsgarantier via EU. Det är mina tankar liksom.
Finland har egentligen lyckats ganska bra vad gäller den strävan att vi försöker att vara så enhälliga som möjligt vad gäller försvars- och utrikespolitiska frågorna. Och det är jättenyttigt för ett sådant litet land som Finland. Men förstås finns det olika slags synpunkter vad gäller olika politiska partier och till exempel mitt parti, Samlingspartiet, har redan länge varit för den åsikten att Finland borde vara medlem i NATO. Och det skulle inte kosta mera än vad vi egentligen redan nu insatsar till försvaret. För att om man jämför Finland med de övriga NATO-länderna så egentligen Finland redan nu möts de krav som NATO har ställt och vi har egentligen en sådan bra basis att det skulle inte innebära mera kostnader. Men det skulle innebära det att Finland skulle få också sådana garantier att vid det skedet att Finland blir attackerad så ska alla NATO-länderna försvara också Finland. Och jag tror att egentligen bara den här garantin också skulle höja den tröskeln som några andra länder möjligtvis skulle ha att attackera Finland. Och vad gäller situationen i överlag så jag tror att även om Finland inte är fullmedlem i NATO, så ändå har Finlands och NATOs samverkan och samarbetet blivit djupare och djupare varje år. Och det är en bra sak för att den också visar till sådana länder som möjligtvis har intressen med Finland att Finland också har vänner och Finland har valt sin väg och tillhör den gruppen som representerar demokratier och västerländska värderingar. Och det är jätteviktigt för att Finland får inte bli eller komma igen till den situationen där vi var under kalla kriget, att man inte visste att vilket slags land Finland överhuvudtaget var. Och att till exempel finns det överhuvudtaget sådana allierade som möjligtvis i en krissituation skulle försvara Finland.
Mm. Jo, när det gäller de här resurserna så påminner försvarsminister Antti Kaikkonen ganska bra i sitt tal också i samband med den här redogörelsen att det att upprätthålla och utveckla vår försvarsmåga så är ingenting som sker gratis. Det är klart att personalen inom försvarsmakten också bör ökas och under nuvarande period så kommer den att ökas med ungefär 100 personarbetsår och målsättningen är att utöka med ytterligare 500 under 2020-talet. Men det här kommer att kräva tilläggsresurser under också följande regeringsperiod och jag är nog själv ganska övertygad om att det är något som vi kommer att kunna komma överens om tillsammans.
Mm. Får jag säga så här, jag tänker nu högt här att Kajsa Jusso framförallt lyfter fram det här hotet från migrationen som vi ju har sett här senast nu här gränsen till Polen och Litauen, att det är väldigt påtagligt hur Belarus alltså använder migranter, flyktingar på ett riktat sätt för att man vet att det här är något som sätter myror i huvudet på alla politiker i hela EU, att man medvetet skickar in. Så det här är något som framförallt då Kajsa Jusso har lyft fram här och svaret både i Polen och Litauen och några andra länder här på samma sida om Östersjön som vi har ju varit sen att gå med i NATO för att, men det var du inte riktigt säker på Kajsa Jusso, men det här hotet från Ville Ryman, Joakim Strand, ni är inte lika rädda för de här migrationshoten då?
No, jag upplever att jag är lika oroad om också sådana möjligheter så som nu uppstått till exempel just i Polen och Litauen, att man använder migrationen som vapen mot våra länder. Och det här är någonting som måste tas på allvar. Men det är bara en fråga bland många vad gäller säkerhetssituationen. Och den här frågan är egentligen just en sådan fråga där Europeiska unionen måste ta kontroll på. För att det är egentligen just Europeiska unionen som kontrollerar sådana frågor att vad gäller våra yttre gränser. Mm. Även om det kan också uppstå sådana situationen där också militära frågor kommer också att lyftas upp. Men vid det här skedet som nu är på gång så skulle det mest vara Europeiska unionen som borde ta ansvaret från situationen på yttre gränsen.
Men som vi har varit hemskt dålig på att just i den här, bortsett från gränsskyddet så väldigt går det i den fråga som inte går att komma överens om alls den här. Kajsa Jusso, du efterlyste ju stöd från EU här. Men just på migrationsfrågan är det ju ganska kört väl att komma överens med andra länder.
Ja, alltså nu byggs det ju murar där några länder som kommer att förhindra det att det kommer in migranter till deras land. Mm. Men att vad gäller EU så jag förstår liksom inte det att om, när vi har bestämt att vi ska ha fria gränser då inom EU så det är liksom självklart att vi då redan för länge sedan borde ha sett till att våra yttre gränser är bevakade, att det finns kontroll vid yttre gränser. Och det har man liksom inte gjort när man har kommit överens om att vi ska ha fria, vi ska inte ha bevakning vid inre gränser. Jag tycker det är otroligt att man inte har gjort det. Och dessutom så, om vi tänker nu på Finland så gränsbevakningen vid östra gräns. Vi har en 1300 kilometer lång östra gräns där. Och Finland betalar själv hela gränsbevakningen. Det kostar oss ungefär 150 miljoner per år. Mm. Så jag liksom ifrågasätter det att om vi har gemensamma yttre gränser, då tycker jag att man borde dela på kostnaden vad gäller gränsbevakningen till EU-länderna. Och det gör man inte nu, utan vi betalar själv hela 1300 kilometer. Det är orättvist.
Mm. Jo, vi ska ju vara glada i och för sig att vi har den där gränsen där. Det där frågan kring migration...
Hur menar du då, Joakim Strand?
Jag menar att det skulle vara värre om vi inte skulle ha den.
Ja, jag menar, jag sa inte att vi inte skulle ha den, men jag sa det, att EU ska liksom betala det också.
Jo, frågan om migration så var absolut en av de frågor jag också själv här nämnde tillsammans med epidemier och teknologin och klimatförändringen i början. Och det är helt klart att migrationen, så riktad migration används både som provokation och som ett slags vapen att testa olika samhällen. Och vår östra granne testar ju också oss där i ett skede lite den vägen. Precis som Ville Ryrman bra var inne på så handlar ju försvarspolitiken om mycket, mycket mer än bara cyberfrågor eller rent militära grejer. Och vi diskuterade ju faktiskt nyligen även den utvecklingspolitiska redogörelsen i riksdagen. Och det är bra att komma ihåg att också med den så bygger vi en grund inte enbart för utveckling utan också för säkerhet. Att vi är med och stöder länder och folk också där hos dem så att säga. Och man kan väl... Tror vi alla är överens om också att den här evakueringsoperationen vi bevittnade i Afghanistan så är någonting som vår försvarsmakt verkligen ska ha en eloge för och allt som har gjorts där under åren trots att det kan kännas som att mycket har gått i spillo men att hela den delen av politiken och utvecklingspolitiken så är någonting som inte heller kan frikopplas från potentiella framtida militära hot och konflikter utan tvärtom så är det någonting vi måste också jobba smart och aktivt med.
Mm, mm. Och där var det ju så att det har ju lyftes ju särskilt när vi gick in i Afghanistan eller deltog där att det här är ju en insats också för vår säkerhet, att vi deltar i krishärdar runt om i världen. Och det var ju framförallt så man tänkte då, att det kändes ju väldigt avlägset det här gamla invasionsförsvaret som man hade tidigare under kalla kriget. Att numera är hoten långt borta och genom att bekämpa dem långt borta så kommer de inte hit egentligen. Men det har ju skett en viss förändring också, att vi, eller hur tänker ni? Alltså det här risken för att vi... Alltid den retoriska frågan varifrån de kommer, men att det kommer stridsvagnar och soldater rännande mot gränsen här på något sätt. Den är ju något som vi ska upprätthålla, eller hur? Traditionellt invasionsförsvar.
Ja, men det är helt klart. Det är ju grunden till allting, att vi behåller den här traditionella försvarsförmågan. Vi måste liksom ha folk som tar emot ifall det börjar välla in stridsvagnar.
Och det är samma,
men på något vis så ser jag att det här, det är min åsikt, men jag ser att det här med stridsvagnar är mindre hot än migrationen. Om ni har sett vad händer i Vitryssland och där, vad Vitryssland gör, så det är samma kan drabba oss. Vi har väldigt lång gräns till Ryssland, så migrationen därifrån, alltså påtvingat migration, så det tycker jag är nästan större hot än stridsvagnar. Men det är klart att vi ska också ha... Vi ska också vara beredda för vagnarna.
Om vi ser framför oss de här krigsvagnarna så att just i dagsläge så finns ju inget akut direkt militärt hot mot Finland och det slås ju också fast i den här redogörelsen. Men att eftersom världen förändras och det blir mer oroligt också i våra närområden, inte minst med tanke på Arktis, så finns det alltid en risk för att EU eller norra delarna av Europa dras in i någon typ av annan konflikt och då kan det vara väldigt svårt för Finland att på något sätt anse sig stå utanför den. Och därför är grunden med det här egna trovärdiga starka försvaret alltid livsviktig och det är en tur att vi har lyckats upprätthålla det även under de årtionden när kanske världen kändes lite snällare och trevligare. Att vi ser ju nu hur Sverige har fått nästan börja från noll när de har börjat bygga upp på nytt. Så att där har nog Finland haft en förstås också visa våra erfarenheter under 1900-talet. Men det är något som är utmärkt och något vi ska bygga vidare på.
Det är precis så som Joakim Strand säger. Och dessutom vi får inte glömma bort det att det är bara 20 år sedan då Ryssland annekterade illegalt från Ukraina halvön Krim. Och sedan dess har det varit krig i Ukraina. Och samtidigt då vi tittar på de nya hoten som finns och analyserar dem noggrant och samarbetar med liksinnade länder för att förebygga dem, så måste vi också vara medvetna om det att de traditionella hoten har inte försvunnit. Och fortfarande är det så att om tröskeln blir allt för låg för en militärt angrepp, så blir det också mer lockande för sådana aktörer som möjligtvis använder sådana metoder. Och Ukraina hade blivit allt för svag, och det är Finland inte för tillfället. Tröskeln att börja ett krig mot Finland måste vara ganska hög för tillfället. Men försvarsmågan är alltid någonting som man måste upprätthålla och utveckla hela tiden. Och därför ska man också satsa till den. Och jag är mycket nöjd att i Finland i stor grad så finns det en ganska bred konsensus att det här är någonting som måste säkerställas nationellt, och den måste ha också en stark politisk konsensus bakom den.
Mm. Och det är ni här, härskapen här i Slaget efter 12, det vill säga Ville Rydman här, Kajsa Joso och Joakim Strand. Ni har ju också har nu lyft fram det här att här är ni faktiskt väldigt eniga egentligen, att det är viktigt att satsa fortsatt på. Så alla som minns hur det var förr och så vidare, de kanske är så trygga att riksdagsledamöterna idag, åtminstone från de här partierna, står för ett trovärdigt försvar av Finland än idag. Ni har berört det flera gånger, vi har ju pratat om senare år att det ska vara ett särskilt med Sverige ett samarbete på något sätt. Hur tänker ni kring det? Vad säger Kajsa Joso?
Det är klart att vi ska samarbeta med Sverige. Jag vet ju att Sverige räknar ganska mycket med Finland för att de har inte så hög beredskap som vi. För några år sedan så fick jag reda på att de har 7000 man i beredskap ifall det skulle bli krig, jämfört med våra dåvarande 250000. Så Finland står ju för en stor del av säkerhet för Sverige också vad gäller liksom den här östra gränsen. Och
Sverige räknar med att Finland är så att säga emellan den teoretiska angriparen. Ja.
Jo, det jag vet att de gör det. Jo, det är klart. Men jag tänker att Sverige har säkert något annat som de kan hjälpa oss med. Till exempel då stridsplan och andra vapen som de har kanske, som kan vara till hjälp. Som kan hjälpa oss ifall vi hamnar i krig. Och det är klart, alltså jag tänker nordiska länderna överhuvudtaget, Sverige, Norge är ju med i NATO, men i alla fall och Danmark, att vi ska hålla ihop och vi ska försöka samarbeta så mycket som möjligt vad gäller försvaret och också andra saker.
Jag är stark förespråkare för det nordiska samarbetet också vad gäller försvarsfrågor, och Finland har aldrig för många vänner utomlands, och vi måste samarbeta internationellt både med NATO på den europeiska nivån, på den nordiska nivån och bilateralt med de viktigaste länderna som möjligtvis kan vara till hjälp för Finland. Och där kommer till frågan i synnerhet sådana länder såsom USA, men också Sverige som ett grannland. Och jag egentligen tror att för tillfället så gör Finland mer samarbete vad gäller de militära och försvarspolitiska frågorna med Sverige är någonsin sedan 1809, skulle man säga. Mm-hmm. Att samarbetsrelationen är mycket stark, och det är en bra sak. Och för mig så passar det mycket bra om förhållandet mellan Sverige och Finland blir ännu djupare vad gäller försvarsfrågor och militära frågeställningar.
Här är det lätt att hålla med båda kollegorna, utmärkta talturer, förutom förstås samverkan och samarbete inom EU, NATO och Nordefco. Så de länder som specifikt nämns i redogörelsen är ju just Sverige, Norge och USA. Och det är klart att den samverkan med Sverige som egentligen tog fart under Katainens regering kan man säga och fördjupades under Sipilas regering och nu alltjämt vidareutvecklas så är ju livsviktigt för hela säkerheten kring Östersjön. Vi kompletterar varandra ganska bra och måste nog vara beredda att samverka också i verkliga kriser. Så att jag också för ett ännu djupare samarbete med Sverige och det är något som förstås också uppskattas väldigt stort i Sverige. Jag noterade här för några dagar sedan att finska försvarsmaktens general Timo Kivinen, vår kommendör, fick något typ av hederstecken också av svenska kungen. Så att vi är, allt som stärker det nordiska så stärker definitivt Finlands position.
Mm. Det ska vi komma ihåg den dag det behövs. Då ska vi be om tjänsterna här som är dyrare än bara en medalj. Hörrni, det här är en liten inblick i försvarsdebatten från riksdagen som den första efter den försvarspolitiska redogörelsen som lämnades in här. Vi har hört här Wille Rydman från Samlingspartiet, Joakim Strand från SFP och Kajsa Josef från Sandfinländerna. Tack så mycket för att ni gästade slaget och gav oss den här inblicken. Tack Stefan.
Tack.
Stefan Liger heter jag. Tack för att ni lyssnade och vi hörs igen. Hej då.